Vibri Audiobooks presenterar Ett hjärta för guld av Kjell E. Genberg med mig, Eva-Maria Oria, som uppläsare. Kapitel 1. Johanna Stjärne ställde sig framför hallspegeln och granskade ansiktet. Det satt lite rött i mungipan och hon torkade bort läppstiftet med ett vått hörn av näsduken. Hon rafsade ner nycklarna i väskan. På väg mot ytterdörren hejdade hon sig. Glöm inte fönstren i vardagsrummet och glasrutan i balkongdörren, ropade hon in mot lägenheten. Si, chefe, hördes det från våningens innandöme. Jag glömmer ingenting. Precis som alltid glömmer jag ingenting. Inte ens fast ni hade fest här igår och spillde allt möjligt. Acau el acabra. Du pratar. Det luktar inte alls get, Pilar. Det kom ett glatt skratt från städerskan. Självklart var det en kvinna som tog betalt i svarta pengar. Det var hon tvungen till eftersom hon kom från Peru som flykting och sådana har endast rätt att ta emot statliga allmosor fram till dess utvisningen kommer. Det brukar den göra om inte pressen engagerar sig för den som ska kastas ut. Johanna tyckte bra om Pilar. Faktiskt bättre än om den polska städerskan hon haft innan. Det berodde nog på att Johanna kunde rådbråka lite spanska, vilket ibland resulterade i långa, snåriga konversationer. Polskan hade trott att hon kunde engelska, men det hon pratat var en underlig rotvälska och Johannas engelska hade kvinnan inte begripit. Dessutom hade hon inte städat så bra heller. Det gjorde Pilar. Lås när du går, sa Johanna. Jag har lagt dina pengar på byrån i hallen. Johanna Stjärne stack Dagens Nyheter under armen och tog trapporna ner. Idag skulle hon egentligen ha varit på gymmet. Men eftersom Porschen stod på verkstad med elfel hade hon lämnat återbud. Det fanns förstås taxi, men en ekonomijournalist på Expressen måste ibland visa sig ekonomisk och ta kommunala färdmedel, även om sådana spillde mycket tid. Solen sken ner på Linnégatan då hon kom ut och började gå mot Östermalmstorg. Som alltid fick hon ett leende och en vinkning från turken som för en tid sedan övertagit tobaksaffären i kvarteret. Hon vinkade tillbaka och kunde sedan känna mannens uppskattande blickar i ryggen. Jo, hon visste att hon var snygg. Fyllda 30, men de flesta tog henne för 24-25. Hon visste att accentuera den naturliga skönheten med ett exklusivt klädval. Det hade hon råd med nu. Expressen betalade bra. Tidningen krävde mycket, men förstod att kompensera sina krav med pengar. Pengar som räckte och blev över. Pengar som hon kunde sätta in på banken. Hon tyckte att hon var lite fiffig som skaffat ett par officiella konton med personnummer och allt för identifiering. Något som skattemyndigheterna tyckte om. Men när det kom en möjlighet att öppna ett som gick att dölja bättre, gjorde hon det. Där hamnade alla övertids- och extraknäckspengar. Och hon hade detta reservkonto kopplat till ett bankomatkort och möjlighet till telefonstyrning. Sen hon slagit sin kod, varannan siffra i personnumret med början från andra siffran, kunde hon styra och ställa bäst hon ville med sina mörka, inte helt svarta, pengar. Snygg, ja visst. Fast de som gav henne ögon hade inte mycket för det. Inte mer än den lilla skönhetsupplevelsen. Johanna hade slutat med karar. Nej, kanske inte riktigt så. Hon hade bestämt sig för att aldrig mer bli kär i en kar. Helst inte heller gå till sängs med någon. Fast det var ett beslut som liknade ett nyårslöfte. Det gick faktiskt att bryta. Vid sådana tillfällen brukade hon A. intala sig att hon inte var mer än människa och B. efteråt avge ett nytt nyårslöfte. Hon hade upplevt att bo i familj. Att ha familj. Det gick bra först. Ända till dess hon visade sig vara den duktigaste journalisten, den som fick det fina jobbet. Det hade han inte klarat av, inte mot slutet. Hon åstadkom en fnysning som egentligen var avsedd som ett litet bittert skratt. Vad hade hon att gnälla över? Hon hade fått det precis som hon ville. Vägen hade stakats ut för länge sedan. Redan i Göteborg, där hon föddes en vacker vårdag det år 60-talet började. Det magiska 60-talet som alla pratade om med sån vördnad och nostalgi. Och det var minsann inte i det proletära Göteborg hon såg dagens ljus, utan i en familj som hade den rätta Göteborgsandan och var nära.